Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Välkomna till Nyhetsveckan 116. Jag heter Inge Karlqvist och där har vi den förtjusande och kloka Maria Selander.
Oh, danke, en liten komplimang så här på fredags eftermiddagen.
Ja, det är alltid trevligt.
Ja, verkligen.
Du, dagens program heter Striden om yttrandefriheten och ni ser på den coola bilden som Daniel har gjort mig och Maria som sköldmör.
Mm, det är någonting.
Ja, och det ska vi få er att tänka på vår drabbning som kommer på måndag när vi ska inför rätta i Helsingborgs tingsrätt för det fruktansvärt allvarliga brottet häst mot soffgrupp, höll jag på att säga, skulle inte säga det. Hets mot folkgrupp.
Ja, vi ska prata lite om vad som ska teama på måndag och men den här rubriken utsträcker sig även till andra saker. Yttrandefrihetsstriden sker ju på många arenor.
Ja, inte minst i Frankrike just nu. Vi ska också tala lite om verklighetsfobi som till skillnad från många andra påstådda fobier faktiskt är på riktigt. Vi introducerar språket biblioteksarabiska.
Och så ska vi riva av ett gäng fantastiska underbara platina sponsorer såklart.
Det ska vi. Vi börjar med Viveka som skriver full fart fjam bakåt för en del. Thomas skriver gåva till er. Lars har skickat en jättefin slant och skriver ett stöd för er kamp. Maj har skickat en mycket fin slant och skriver till rättegångsfonden kämpa på. Makarna B är ju månadsgivare. Annette S skriver till mina vänner i etern. Jari skickar jättefin slant, skriver ni är så modiga, fortsätt så. Tommy skriver tack för att ni finns. Glenn Martin skriver för gott samarbete. Det kan vi skriva under på.
Verkligen, tack snälla.
Mona skriver, tack för att ni finns och hörs. Ni borde klonas.
Ja, det hade varit praktiskt. Men,
ja. Ja, då kunde vi göra 5 program i veckan.
Ja.
Sivert skickar en mycket fin slant och skriver ja efter att ha lyssnat på avsnitt 84. Och det är ju måndagens nyhetshelgen han syftar på. Då så har vi månadsgivarna Niklas och Magnus. Och sen har vi veckans smash hit. Den anonyme skickar en mycket fin slant och skriver kort och gott gåva.
Ja, så himla kärt. Tack snälla alla och tack alla ni andra som vanligt kommer upp i remsan. Och ett särskilt tack till alla trogna månadsgivare. Vi hoppas ju att ni blir fler och det blir man genom att gå in på ingridomaria.se och gå in på donorboxen och välja ett belopp. 100, 200, 500 eller ett valfritt belopp vad man nu vill ge i månaden. Eller om man vill ge en engångsstöttning så använder man Swish eller bankgiro. Man kan även ge en engångssumma på donorboxen ska jag säga.
Ja, och man kan ju också bli månadsgivare via bankgiro. Det är bara att man ställer in på sin bank att de drar en summa varje månad. Som till exempel makarna B har gjort.
Ja, sant så sant. Stötta vårt Sverigeräddande opinionsarbete så att vi kan fortsätta att reta ihjäl Morgan Johansson och alla andra politruker som styr vårt land.
Ja, du, nu är det så att här på förmiddagen har jag gjort en intervju med Rasmus Palludan, en kortis, 20 minuter lite drygt, som vi kommer att släppa imorgon tror jag. Men vi tycker att vi ska ge ett litet smakprov och då ska vi då berätta att han åkte ju alltså ner till Berlin för att gå till svenska ambassaden och beställa pass och ID-kort. Mm. För det kan man inte göra på ambassaden i Köpenhamn nämligen. Nej, för de har inte kamera och fingeravtryck och vad det nu är man ska lämna. Okay. Ja, så då måste han, eller han skulle ju kunna åka till Sverige och beställa det på en svensk polisstation. Men han är ju inte så där trygg, han känner sig inte så trygg i Sverige. Så därför beslutar han sig för att ta ett flyg.
Och ursäkta om jag avbryter, men är det inte också så att utan det svenska passet så blir han inte insläppt i Sverige, eller? Med det här inreseförbudet som han har blivit ålagd ju.
Jag vet faktiskt inte om det är någon som har undersökt om det här inreseförbudet faktiskt fortfarande gäller. Med tanke på att han är svensk medborgare. Jag utgår från att det inte gäller. Men men i alla fall så åkte han ner och sen så stoppades han på flygplatsen och skickades hem med vändande flyg och fick 9 sidor långt beslut från tyska polisen. Han sa, jag förstår inte detta, så ni kan ju tala om för mig. Nej, det är bara det att du ska åka hem. Ja, då gör jag det då. Men han hade ju en tid på den svenska ambassaden bokad till dagen därpå. Mm. Så därför så tänkte jag måste ju ta den tiden ju. Så då satte han sig i bilen och körde till Berlin och gick in på ambassaden och gjorde sin beställning och sen kom polisen och tog honom.
Och då gick det några timmar och då sa de då att Tyskland tyckte att jag hade förbrutit mig mot ett inreseförbud. Och jag sa, ja men det är ju korkat för jag har inte fått veta något inreseförbud. Och så sa de, nej men de har gett något papper. Och jag sa, ja men jag sa ju till dem att jag förstår inte vad det står i pappret. Så ni kan ju inte bara liksom säga att du har ett inreseförbud men du förstår det inte för du vet inte att det är så. Men alltså det som hände var ju att jag blev då tagit med i ambulans till polisstationen, därför att de var rädda för corona. Så jag var en ambulans och sen var det liksom polisfordon på båda sidan av ambulansen och utryckning genom hela Berlin och det var ganska tokigt. och det var ju då också säkerhetspolis från Tyskland som skulle skydda mig även när jag var på polisstationen. Men jag fick då veta på polisstationen att jag skulle åka hem till Danmark och jag sa, ja men jag skulle ju hem till Danmark för far. Jag sa inte för fan, men jag tänkte för fan. Ja. Och alltså man säger, det här var ju bara en regibemärkning. Det här var ju ganska lyckat för att vi får ju press både i Danmark, Sverige och Tyskland. Så man kan säga, jag kunde knappast ha planerat det här bättre. Men att det var ju inte planen att tysk polis skulle komma och göra så. För att jag visste ju inte att jag hade ett inreseförbud. Men jag kan ju läna mig tillbaka och säga, ja det gick ju ganska bra egentligen. Men så är det.
Och vad hände sen på polisstationen?
Polisstationen, de gav mig ett nytt papper där det stod, du får inte vara i Tyskland till 31 oktober. Om du ändå är i Tyskland, då får du inte säga något om islam överhuvudtaget.
Va? Ja. Kan man utfärda ett förbud mot att tala om en viss sak?
Alltså antagligen i Tyskland, de har ju olika, ska vi säga så här, de har ett annat syn på yttrandefriheten i Tyskland än vi har i Danmark och Sverige. Men det är ju galet, det är hur kokat som helst. Alltså, du får inte säga något om islam. Okej, får jag säga något om regeringen? Nej, du får inte säga något om regeringen heller, kanske. Alltså, jag vet inte. Det var liksom 9 sidor med vad du inte får säga. Så, men ja, jag får inte säga något om islam till 31 oktober i Tyskland.
Alltså han är ju för dråplig när han berättar saker. Men vad är det? Vad är det för en grej liksom?
Alltså Rasmus har ju aldrig begått några brott i Tyskland vad jag vet eller någonting. Det är ju väldigt märkligt att man kan utfärda inreseförbud på det här viset bara för att någon kanske skulle kunna, jag vet inte hur då, men vi ska komma ihåg det som Rasmus säger här, tyskarna har väldigt omfattande lagar kring lite allt möjligt vad man får och inte får göra. Det är mycket, mycket mer repressivt än vad det är i Sverige och Danmark.
Ja, och det hänger ju samman med nazitiden för att de förbjöd ju då man får inte prata om nazism i princip och man får inte ifrågasätta någonting av den historia som en gång har fastslagit liksom, för då åker man i fängelse. Så att jo, det är ju inte riktigt en sån yttrandefrihetsstat som vi hoppas att vi är, fast det är vi ju inte heller riktigt. Men nej, men det kommer mer förklaringar, men man får tåla sig till imorgon och då får man höra mer. Och då får man också höra honom berätta om det här med att han ju har blivit medlem i Alternativ för Sverige.
Det var ju verkligen roliga nyheter och vi ska se ett litet klipp med Gustav Kasselstrand där han dels pratar lite grann om det som har hänt, hemska som har hänt i Frankrike och om islam. Gustav har också skrivit i Fria Tider, va, att islam är oförenligt med Europa. De har skrivit om honom. Förlåt. Han säger att islam är oförenligt, totalt oförenligt med Europa, och det säger han i hela det här klippet som jag har tagit ut en del av. Och han passar också på att önska eller välkomna Rasmus till AFS.
Det är uppenbart att Europa måste stänga gränsen för all fortsatt muslimsk invandring, och därefter måste vi omedelbart påbörja ett aktivt återsändande av ett stort antal muslimer. Återvandring. Vi kan alltså inte vänta tills de mördar oss och sen utvisa dem. Utan det här krävs i förebyggande syfte, för annars kommer vi få fler och fler och fler terrordåd. Kampen mot islam är inte allt. Vår återvandring rör inte bara muslimer, utan också ett stort antal övriga probleminvandrare som inte har funnit sig till rätta i Sverige. Men muslimerna utmärker sig som den grupp som är allra mest problematisk i Sverige, Danmark och över hela Europa. Och i den kampen mot islam så är det viktigt att vi har allierade. Rasmus Paludan blir därför en utmärkt tillgång för Alternativ för Sverige. Vi ser fram emot att få ta hjälp av Rasmus Paludan nu och i valrörelsen 2022. Exakt under vilka former det här kommer att ske kommer vi att få se närmare in på valet. Jag kan bara säga att vi återkommer och vi välkomnar återigen Rasmus Paludan som medlem i Alternativ för Sverige.
Det är så befriande att höra en svensk politiker säga just det, att vi måste i förebyggande syfte minska antalet muslimer i Sverige. Mm. Alltså han vågar ju dra det hela den vägen som inte Sverigedemokraterna har vågat. Därför att det är precis där, det är pudens kärna, och vi kommer tillbaka till det när vi ska prata om Frankrike. Men jag vill bara ändå säga att tack Gustav Kasselstrand för att du förstår och för att du vågar säga sanningen.
Ja, vi får se. Det är säkert många som kommer att få paroxysmer av olika slag över detta. Du vet, Paludan nu är medlem och sådär, och att Gustav välkomnar honom. Men Gustavs strategi har ju hittills varit, och partiet för den delen, AFS strategi har hela tiden varit att bara skita i allt sånt. Så att det hoppas jag att de fortsätter med. För att som du sa, Rasmus kan nog bli ett draglok för AFS i det, om inte annat att han är väldigt duktig på att generera en jäkla massa uppmärksamhet.
Ja, han vet hur man skapar rubriker.
Absolut, absolut. Jaha du Ingrid, yttrandefriheten, hur står det till med den i Europa?
Ja, vi kan ju berätta den chockerande nyheten att i Skottland, de har ju en egen regering även om de inte är ett självständigt land, men de har visst självstyre inom Storbritannien. Justitieministern i Skottland är alltså muslim och heter Humza Yousaf, och han vill gå ännu längre. Alltså, nu är det inte bara det att du ska säga någonting offentligt, att det ska spridas till ett visst antal människor. Han vill nu förbjuda diskussioner över middagsbordet hemma i folks hem om man yttrar några så kallat hatiska saker vid frukostbordet, så ska man dras inför rätta. Och, alltså, vem är det då som ska veta detta? Ska de installera mikrofoner, eller ska de göra som nazisterna var så duktiga på, att uppfostra barnen att skvallra på sina egna föräldrar och ange dem om de uttrycker något som är islamofobiskt eller rasistiskt?
Ja, eller varför inte ett angiverisystem som man hade i Östtyskland? Det funkade ju alldeles bra, alldeles utmärkt bra för Stasi att anlita var och varannan människa som informatör. Det var ju till och med, vi har sett exempel på det, var det en film eller en bok, det här om en människa som var gift med en person i, jag vet inte hur många år, som visade sig att under hela den här tiden, var det fru eller man?
Nej, det var mannen som hade spionerat på sin fru. Hennes story kom fram när Stasi-arkiven öppnades. Och jag minns, det var en artikel tror jag, där hon berättade om hur hon då fick se hur hennes man sedan 20 år tillbaka, de hade barn och allting, varje vecka hade lämnat rätt meningslösa men dock rapporter om henne och vad hon hade sagt om politik.
Trevligt. Den här Humsa Jusa, för han försöker driva igenom någonting som kallas The Hate Crime, en public order bill. Och alla möjliga alltså, har vänt sig emot det, kritiserat det, skotska katolska kyrkan, polisen, akademiker, konstnärer, alla möjliga försöker liksom protestera mot det här. Men vi får väl se om man lyckas driva igenom detta. Det är jäkligt läskigt hur som helst. Alltså tänk er själva, man får alltså inte säga vad man vill i sitt eget hem. Och jag såg att han skrev på Twitter att ja, men om du bjuder hem 10 kompisar och de alla är vittnen till att du, och du vet sådär va. Alltså han menade på att om det finns överväldigande bevis för att du har sagt olämpliga saker. Det är så hemskt, Ingrid, så att jag...
Kom nu ihåg, alltså det är ju ingen slump att det är en muslim som gör detta. Därför att inom islam finns ingen yttrandefrihet. Alltså, de säger ofta så här, ja men du ska, man ska inte säga dåliga saker om islam. Men muslimer får säga fruktansvärda saker om kristendom och judendom och alla andra. Och de får även säga att de vill döda kristna, judar och alla andra. Men...
därför att
man får inte säga någonting som är minsta lilla kritiskt eller hånande eller förklenande om islam. Det är med dödsstraff förbjudet.
De åtnjuter ju vår yttrandefrihet. Mm. Så att de kan säga lite vad de vill inom ramen för det då, va? Och samtidigt är det Kairo-deklarationen det heter, som är deras motsvarighet till FNs mänskliga rättighetsdeklaration. Där står ju, det ska man vara medveten om, där står ju att ja, det ska finnas, alla ska vara fria och trevliga och allting ska vara, så länge man inte går emot sharia. Mm. Ungefär så.
Ja, mänskliga rättigheter, det ska vi ha, så länge de inte går emot sharia. Och ja, alla FNs mänskliga rättigheter går emot sharia.
Mm. Så, ja... crazy. Men det sjukaste är ju detta, är ju inte att han som muslim försöker driva igenom det här och att man inom islam har de dogmerna och den inställningen som man har, utan det är ju ett västvärldens agerande som tillåter det här. Ja. Vi ska återkomma till det alldeles strax när vi pratar om Frankrike. Men vi ska prata lite om vår...
att man överhuvudtaget kommer på tanken att utse en muslim till justitieminister. Kom nu ihåg, det är ju inte så att det bara är vissa muslimer som tror på sharia. Du kan inte vara muslim och säga nej, alltså sharia tror jag inte på, därför att sharia är ju Allahs exakta ord. Han har bestämt vilka lagar. Människor får inte skapa lagar, möjligtvis om trafikljus och sånt som inte Allah var medveten om för 1400 år sedan.
Ja, ja.
Men du kan inte vara muslim i andra muslimers ögon. Du kan ju kalla dig muslim, men du är inte muslim i andra muslimers ögon om du säger att sharia inte gäller.
Nej.
Så hur kan du sätta en muslim som justitieminister? För hans mål är naturligtvis att sharia ska råda över vanliga, futtiga, skotska, människoskapade lagar.
Mm. Du har ju haft intensiva diskussioner med salafisterna som brukade stå på gågatan i Malmö,
ja,
om detta. Och de försökte övertyga dig med argumentet att, ja men Ingrid, det är ju Guds lagar, vad kan vara bättre än det? Det är ju jättebra, det måste ju vara perfekt.
Mm. Ja, och även om jag inte var så där väldigt kristen då, så en sak har ju varit tydlig för mig alltid, det är att Gud och Allah är inte samma väsen.
Nej.
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 Gud är Gud. Allah är en, i bästa fall, en påhittad figur av en stenad Mohammed eller någonting. Eller som bara hittade på saker för att han ville ha så många fruar, ja, som han önskade och sådär.
Och krigare, eller, glöm inte det.
Vad sa du?
Ja, han ville samla på sig soldater, krigare, ja, för saken. Ja. Genom att erbjuda krigsbyte, sexslavar och så vidare som belöning om man följde honom.
Så i bästa fall så är det en hittepå-gubbe. I värsta fall så är det Satan himself.
Usch, ja. Jag ryser när jag tänker på det. Men du, innan vi går in på de hemska dåden i Frankrike, så ska vi prata lite grann om vår rättegång som ska tima på måndag i Helsingborgs tingsrätt. Vi kör igång 10:00 om allting vill sig väl.
Ja, en god vän ringde till Helsingborgs tingsrätt, men just det, han fick inget svar. Han mejlade och fick veta att det är i tingssal 1, och jag vet inte riktigt vad det är, men det låter som en stor sal, den man kallar nummer 1. Men det vet jag inte. Men, och sen är det coronarestriktioner, så vi vet inte, alltså, det är antagligen bara man får sitta på varannans stol och så att vill ni vara säkra på att få plats, så ska ni vara där i väldigt god tid. Och dessutom så har vi något av rykten att det ska vara en liten manifestation utanför tingsrätten. Så där vid 9:30 eller någonting. Så att det är jättebra om ni kommer i god tid.
Mm. Ja, gör gärna det. Kom och stötta oss. Det betyder mycket att ha folk på plats. Det var ju väldigt mycket folk på Din och Konrads rättegång. Det var ju till och med så att folk fick inte plats i den salen som ni hade. Så kom gärna och kom i tid. Vi är medvetna om att vi har haft en del ljudproblem på sistone med, och det har med Skype att göra som vi använder för att spela in. Vi tittar på andra ljud, alltså andra plattformar, andra program som vi kan använda. Men det är så här nu att både Ingrid och jag är helt fokuserade på den här rättegången, och vi ska ha möten i helgen och förbereda oss, och vi har liksom inte tid och ork att dra i andra saker just nu, utan vi måste liksom bara fokusera på detta. Så att jag hoppas att ljudet inte klipper lika mycket idag som det gjorde i måndags, men ni får liksom ha lite tålamod fram till det här är överstökat, så ska vi ta tag i det.
Ja, och dessutom så förstår ni att eftersom det är på måndag vi ska vara i rätten, så kan vi inte spela in nyhetshelgen då. Vi får väl se om det kommer en nyhetshelg kanske på onsdag eller någonting sånt, när det amerikanska valresultatet förhoppningsvis är klart. Vi får se, vi utlovar ingenting. För det kan också vara så att vi är helt utpumpade.
Alltså vi vet ju inte hur det blir. Ibland är det ju så att de avkunnar dom med en gång. Mm. Samma dag. Det är ganska ovanligt, men det händer att de gör det. Så det kan ju hända att vi får vår dom en gång. Och även om vi inte får det, så har ju både jag och Ingrid den misstanken att det här kommer att vara så fruktansvärt jobbigt, så att vi måste liksom rikta all energi på att göra bra ifrån oss helt enkelt under rättegången. Och då kommer vi kommer inte liksom att kunna sno ihop en podd dagen efter, så här. Det kommer inte att vara möjligt rent, ja, både vad det gäller ork och koncentration och sådär. Det kan ju verka som att vi bara sitter här och pladdrar liksom, men det är ju ändå så att vi lägger rätt mycket krut på att förbereda poddarna. Och hitta länkar och klipp och vad vi ska prata om, teman och sådär liksom. Så att det kräver lite mer jobb än vad det kanske ser ut till att göra.
Det tror jag faktiskt att våra lyssnare och tittare förstår. Mm. Att det ligger väldigt mycket förarbete här. Och jag tänkte i alla fall att jag ska påminna Helsingborgs tingsrätt om att Sverige var det första landet i världen som fick en tryckfrihetsförordning 1766. 254 år senare utdömer en massa svenska domstolar fällande domar mot människor som använder sig av sin grundlagsskyddade yttrandefrihet, därför att man har hittat på en märklig lag som säger att man får inte missakta vissa utvalda grupper. Och det är för mig ett mysterium att en sån lag kan gå före yttrandefrihetsgrundlagen. Jag begriper det inte alltså.
Den lagen kom ju till efter andra världskriget då, eller i kölvattnet där av. Och det var säkert välment, men den har ju kommit att utnyttjas under de senaste, ska vi säga, 10 åren någonting, allt mer intensivt för att tysta dissidenter av olika slag, vilket ju är en otroligt farlig utveckling. Och det är också grundlagsvidrigt. Man ska ju veta om det att grundlagar alltid före andra lagar. Och det är ju det som har räddat en del människor när de har varit inför rätta då för det här HMF. Det är att domstolarna har kommit fram till att ja, den här personen kanske har uttryckt sig nedsättande och så. Men det är ändå så att yttrandefriheten är viktigare. Mm. Så vi hoppas ju att det och det faktum att det vi står åtalade för, alltså en artikel vi har publicerat som någon annan har skrivit, att domstolen ska förstå att det ingår i vårt journalistiska uppdrag att förmedla även obekväma budskap och att bjuda in till diskussion. Och i ganska många sådana här HMF-domar så talar man just om, vad är det, diskussion och vederhäftig...
Alltså saklig och vederhäftig diskussion som ska föra det demokratiska samtalet vidare. Någon sån där märklig form.
Ja, man brukar prata om kan bemötas i öppen debatt. Det är ju, det är ju svårare om någon bara skriver liksom så här, jävla då, bleep liksom, insert word där då, va? Det är ju inte ett debattinlägg, utan det är ju mer att man kräker ur sig en liksom förolämpning då, va? Men den här artikeln var ju ändå ett försök att väcka debatt, så att vi hoppas...
Absolut. Och jag menar, det är ju så att om en imam hade vänt sig till oss och sagt att det här stämmer inte, jag vill skriva ett genmäle, så hade vi sagt varsågod.
Absolut.
Bara skicka in det så publicerar vi, och sen så kanske vi kan få igång debatten. Nu gör ju inte imamerna det, eller någon annan muslim heller för den delen, därför att de vet att det som står i artikeln är sant.
Precis. Ja, Ingrid, vi ber ju som vanligt om att alla ska vara med oss i tanken eller böner, vilket man nu föredrar att kalla det. Men skänk oss en god tanke i alla fall på måndag förmiddag. Det ska enligt uppgift att det tar så himla lång tid, det här ett par timmar tror de kanske. Men vi får se, de kanske inte har räknat med att vi ska pladdra en massa av våra försvarare, jag vet inte.
Nej, vi får se. Ja. Du, ska vi då gå över till Frankrike och konstatera att islam har gått ut i krig mot Frankrike?
Japp, så är det. Och så sent som idag så konstaterade Frankrikes inrikesminister att vi är i krig. Så liksom den här, man har plockat upp den kastade handsken, om man säger så, och det är väl kanske hög tid, därför att det som har, det här kriget har ju försiggått ett tag. Det har ju, Frankrike har ju varit utsatt för ett antal hemska terrordåd under åtminstone, vad ska vi säga, 5-7 års tid. Men utan att det egentligen händer så mycket mer än att man pratar om tolerans och man håller lite manifestationer och je suis Charlie och sådär liksom. Men nu pratar alltså flera, även Macron själv har använt ett väldigt ganska tufft språk liksom. Nu verkar det som att det faktiskt kommer att kunna hända någonting i praktiken den här gången.
Ja, och det var ju så att alltså Macron sa ju redan före mordet på Samuel Paty att man skulle...
Läraren som blev halshuggen.
Att man skulle se till att det bara skulle vara franskutbildade imamer och att man skulle strypa finansiering från utlandet och moskéer. Och det tror jag är en del i att det har varit attacker nu, därför att de ser att den franska regeringen börjar förstå vissa saker om hur islam använder sitt inflytande över muslimer. Däremot så tror jag inte att fransmännen är där Gustav Kasselstrand är, att de förstår att det hjälper, det kommer att hjälpa vad man än gör så länge man har ett så stort antal muslimer boende i landet. För det som hände igår när tre personer slaktades i Notre Dame-kyrkan i Nice, det var ju att en alldeles nyanländ tunisier som hade plockats upp av någon sån här hjälpflyktingbåt och och satts i land på Lampedusa. Och sen hur han har tagit sig till Frankrike, det verkar ingen riktigt veta ännu. Men han är alltså 20 år gammal och från Tunisien, som ju ändå är ett av de hyckligare muslimska länderna.
Mm.
Och att han då får för sig att slakta tre för honom fullständigt okända människor. Det är ju det vi brukar kalla sudden jihad syndrome. Om det nu inte var så att han kom till Frankrike i akt och mening att slakta fransmän. Men det är ju så att du behöver inte... Han var inte kopplad till någon terrorism sen tidigare. Nej, men det behövs inte. Det räcker att de anser att allt som imamerna säger, allt som står i Koranen, är direkt från Allah. Och Allah säger att han blir glad om muslimer dödar icke-muslimer. Det är till och med så att det är den enda säkra vägen till paradiset att ha icke-muslimers liv på sitt samvete.
Och det är ju precis det som är andemeningen i den här artikeln som vi publicerade, som vi nu är åtalade för, inte att apotekspersonalen plötsligt ska börja hugga huvudet av folk, men att eftersom islams dogma ser ut som den gör, hur ska vi kunna veta vilka av dem som kommer stå på vår sida i ett skarpt läge och vilka som inte kommer att göra det? Vilket är en fullständigt berättigad fråga, och det, vilket vi då ser här. Och det har ju också varit flera av de här terroristattackerna har ju varit utförda av människor som är omvittnat. Nej, men han var sekulär och han drack alkohol och han hade flickvänner och bla bla. Och plötsligt en dag så pang får han för sig att jag vill nog komma till himlen så att jag slaktar lite otrogna.
Mm.
Mm. Det är så det funkar, så det är därför man ska inte bli förvånad över det här. Det är så nästan lite komiskt att se västvärldens sådär häpnad. Hur kunde en sån sekulär människa plötsligt bara vända på en femöring? Mm. Ja, men det ligger i själva sakens natur, i islams natur. Och även om man ska ju veta om det, att det är inte så jäkla lätt att lämna islam heller. Dels därför att du riskerar att bli dödad, eftersom straffet för avfall är döden.
Mm.
Men också för att om du har du blivit hjärntvättad sedan barns ben med att du kommer att hamna i helvetet, och inte vilket helvete som helst utan det mest helvetiska helvetet man kan föreställa sig, där man liksom plågar folk på de mest intrikata sätt, vilket beskrivs i Koranen. Då är det svårt att frigöra sig från, även som vuxen.
Ja.
Så det är
och
inte...
vi läste ju en artikel häromdagen, jag vill inte säga vem som hade skrivit den, men där en ung kvinna som hade lämnat islam, fast hon har inte berättat det för sina föräldrar, hon berättar om hur hon när hon var liten så skollade hennes föräldrar hennes hand, alltså satte in handen under skållhett varmt vatten för att hon skulle förstå vad som skulle hända i helvetet, så att hon höll sig till alla reglerna. Så att det är det liksom präntas in i hela deras väsen från väldigt unga år. Så att jag tror inte det är så mycket att de längtar efter de där 72 jungfrorna. Utan det handlar om skräcken att komma till helvetet.
Mm, just det. Och det är väldigt svårt för västerländska sekulära människor att förstå att den här skräcken är fullständigt verklig. För dem. Men du Ingrid, jag tänkte vi skulle bara försöka att rekapitulera lite grann vad som hände. Den här människan, gärningsmannen, dök upp beväpnad med kniv eller någon typ av, ja, det måste ha varit en rätt rejäl kniv eller svärd eller
ja,
någonting.
Ja, nästan till ett svärd tror jag. Ja. Han hade två knivar och så hade han Koranen och någonting annat i sin väska.
Mm, och det inträffade ju då alltså vid Notre Dame-basilikan i Nice.
Mm.
Och inne i kyrkan så får han först tag i, vad jag förstår, en kvinna som enligt BBC ska ha varit i 60-årsåldern, någonstans där. Henne hugger han huvudet av.
Mm.
Sen vet jag inte vilken ordning det hände, men han knivhugger åtminstone kyrkovaktmästaren som hette Vincent Locke, om jag nu uttalar det rätt. Vincent Locke var en väldigt populär person, 55 år gammal, han hade två döttrar. Han har hjälpt flyktingar, gett dem mat och en djupt troende katolik. Han får halsen avskuren och när han ändå är igång så passar han också på att hugga ner en kvinna som heter Simon Barreto Silva, en 44-årig trebarnsmamma ursprungligen från Brasilien. Och hon lyckas ju då ta sig till en närliggande restaurang med sina hemska stickskador och söka skydd där. Och när ambulanspersonalen kommer och försöker hjälpa henne så säger hon: hälsa mina barn att jag älskar dem. Och sen dör hon.
Alltså, och det här är ju också någonting väldigt viktigt med, tycker jag, att hur kan en människa göra så här mot andra levande människor? Alltså att slakta tre helt främmande människor som aldrig har gjort honom någonting för en bok, för en Allah. Och det beror ju på att just islam är så våldsam och hatisk och bankas in i följarna från barnsben. För att alltså, det går inte att föreställa sig, jo det går att föreställa sig psykiskt sjuka västerlänningar som kan få för sig att det här är aliens eller någonting sånt. Men en normalt fungerande människa, finns det någon annan ideologi som har liksom uppviglat så många vanliga människor att slakta andra för dem fullständigt främmande människor?
Inte vad jag vet, och man kan ju fråga sig vad det är för slags gud som premierar mord. Sug på den. Vi ska inte gå in på vem vi tror lägger bakom, men det kan man ju själva dra den slutsatsen. Och just det här att det händer i kyrkan, det är ju en direkt attack på kristendomen. Den 60-åriga kvinnan som blev halshuggen blev det precis invid dopfunten. Det är liksom skräckfilm där. Och ja, det är väldigt svårt att finna liksom någon. Jag vet inte hur man kan förklara det, Ingrid, annat än att det är sataniskt helt enkelt.
Ja, precis.
Så, nu sa jag det.
Ja, det är bra att du säger det. För att det finns inget annat. Det är mycket demonisk verksamhet igång just nu. Det händer väldigt hemska saker och det kan vara en god idé att läsa Uppenbarelseboken nu för att förstå vilken tid vi går in i. Men som jag såg en video med Lars Enarsson häromdagen där han ju säger att ni ska inte frukta för vi ska ju gå segrande ur det här. Det är ju det står i Uppenbarelseboken att antikrist kommer och många kommer att tro på honom och men alltså han får stor makt under en period men sedan kommer ju Kristus tillbaka och det är då himmelriket öppnar sig.
Ja, och alla ni ateister som bara vrider er nu i svåra smärtor över att vi säger det, ni kan ju välja att istället se det som en kamp mellan ont och gott på ett mer liksom symboliskt plan. Ni kan ju välja att se det mer som en kamp mellan totalitarism och frihet och västvärldens ideal. Men man ska komma ihåg att många av de här attackerna riktar sig mot just kristna och judar för den delen. Så,
Och det är ju ingen slump som jag såg någon hade skrivit att attacken mot läraren, det är ju en attack mot upplysningsidealet.
Alltså, helt riktigt.
Den muslimska världen har aldrig genomgått upplysningen. Det var det som gjorde att vi fick yttrandefrihet. Där det blev plötsligt möjligt att kritisera den kristna kyrkan. Och vi har jobbat oss igenom det, men det går inte. Därför det kommer imamerna aldrig att tillåta. Så att, ja.
Det finns flera problem, det har vi ju pratat om innan, som gör att det kommer att bli svårt för islam att genomgå en reformation eller en liksom upplysning och allt det här. Men vi hinner inte gå in på det nu, utan vi ska se ett par klipp med hur SD faktiskt trots allt har pipit till, ryter till, skriver du. Och ja, för att vara Jimmie Åkesson så är det väl ett ryt. Han postade det här klippet på Twitter efter dådet.
Det verkar som att Frankrike har drabbats av ännu ett vidrigt terrordåd. Terrorismen därmed återigen är på stark frammarsch i hela Europa. Vi måste slå tillbaka mot detta med kraft. Vi måste skydda våra samhällen. Vi måste skydda våra medborgare. Det är det viktigaste jobb vi har som politiker. Att skydda våra samhällen och våra medborgare. Det är uppenbart att vänsterliberalerna har misslyckats kapitalt med detta grundläggande uppdrag. De har låtit islamismen etablera sig i Europa. De har låtit islamismen växa och frodas i hela Europa. De har svikit sina medborgare. De har blod på sina händer. Det är dags att dessa svekfulla, inkompetenta makthavare, de som aldrig någonsin ser någonting komma, att de byts ut mot politiker som lever i verkligheten och som vill ta ansvar på riktigt.
Ska vi köra klippet med Adam Marttinen också direkt?
Kan vi göra. Adam Marttinen är då SDs kriminalpolitiska talesperson, heter
det
så?
Ja, jag tror det heter rättspolitiska talesperson nu för tiden.
Islamister skär huvuden av oskyldiga människor just nu i Frankrike. De gör det som ett led i deras krig mot vår civilisation och vårt sätt att leva. Frankrikes fiender i det här kriget är även Sveriges fiender. Frankrikes sak är vår. Den regering som inte tar ställning mot islamismen och förklarar deras bödlar som sina fiender tar också ställning, men för islamisterna. Och det är dags nu att vi ifrågasätter vår regerings ageranden. Varför vill inte vår regering frånta islamistiska extremister deras svenska medborgarskap? Och varför gör inte vår regering allt som står i deras makt för att frihetsberöva och utvisa de här islamistiska extremisterna från vårt land? Och varför vill inte vår socialdemokratiskt ledda regering förklara de här islamisterna och deras bödlar som sina fiender? Det är för mycket omständigheter nu och historiskt kring vår regering som inte gör att det går att betrakta som något annat än ett ställningstagande. Men ett ställningstagande för en fortsatt islamisering av vårt land och en fortsatt undfallenhet i att stå upp för våra svenska värderingar. Min uppfattning är att vi inte ska förlora en enda millimeter i kampen mot islamismen. Sverige förtjänar demokrati. Men vi förtjänar inte minst en regering som står på rätt sida i kampen om våra svenska värderingar.
Mm. Notera nu att både Jimmy Åkesson och Adam Marttinen säger islamism och islamister. Inte en enda gång säger de islam eller muslimer. Och de har väl lärt sig efter, jag har faktiskt lagt in länken till Jimmy Åkessons gamla debattartikel från 2009 där det var rakt på sak. Det här är islam det handlar om. Ja. Men så fick de ju så mycket stryk för det, fast å andra sidan kom de in i riksdagen tack vare den debattartikeln, skulle jag vilja säga. Och den där valfilmen där de här burkakvinnorna trängde sig före svenska pensionärer. Och så att jag tror att alltså, det här med att man kallar det islam eller islamism, det är ju ett sätt att komma undan. Att liksom säga, ja men det är ju bara de radikala. Men det är inte så det fungerar. Alltså, islam är islam. Det säger ju Al-Qaradawi. Det säger president Erdogan i Turkiet. Det säger alla höga företrädare. Det finns bara en islam. Så finns det lite schatteringar, shia, sunni och sådär. Men Koranen är Koranen och islam är islam. Mm. Och problemet är ju att profeten, den så kallade Mohammed, han gjorde ju allt det som dessa så kallade islamister gör. Allt det som islamiska staten gjorde där de brände folk levande, dränkte dem, högg huvudet av dem. Allt det finns beskrivet i haditerna och sunna om Mohammeds liv. Allt de gjorde hade den perfekta människan redan gjort. Så var går gränsen mellan en islam, en islamist och en muslim? Jag skulle säga att det är snarare då den som faktiskt agerar utifrån det. Men hur ska vi veta vem, vilka av dem som kallar sig muslimer, som läser den boken, som lyssnar på de imamerna, plötsligt bestämmer sig för att göra som den perfekta människan gjorde?
Det kan vi ju inte veta. Och 2013 när jag intervjuade vår vän Sam Solomon, före detta sharia-jurist som konverterade till kristendomen, så förklarade ju han för mig att, vilket var en sånt totalt aha-moment för mig som dum västerlänning, fast jag ändå visste lite grann om islam. Maria, sa han, islam är kanske 5% religion. Resten är politik, det är liksom hur man ska sköta sin familj, sin hygien, det är regler för allting i livet. Det är ett allomfattande, totalitärt, framförallt politiskt system. För man brukar ju säga då om begreppet islamist att det beskriver politisk islam. Mm. Men sen menar det på att all islam är politisk. Alltså, yeah. Islam är en politisk ideologi framförallt.
Mm, visst. Men så var Mohammed smart nog att slänga in lite om Allah där för att göra följarna ännu mer rädda. För de är inte bara rädda för att de ska straffas i det här livet utan i efterlivet.
Ja. Vi måste ju nämna vår vän Mohammed Omar som han kallades för. Nu kallar han sig Eddie Råbock. Han är en mycket, mycket duktig skribent som skriver på Goda Samhället bland annat. Och han är före detta muslim. Så han vet ju...
Jag är inte född muslim. Han har en svensk mamma och så någon slags...
Han har en iransk biologisk pappa som han nästan aldrig har träffat, och sen hade han en kenyansk styvpappa som han tyckte väldigt mycket om. Så att han i sitt sökande efter sig själv, eller vad man ska säga, det är så han själv har beskrivit det, så konverterade han till islam och var ett tag ganska radikal i sin tro. Men nu har han helt ändrat kurs och han är väldigt duktig på att beskriva och förklara just de här sakerna som vi försöker beskriva nu.
Ja, för han har ju varit där. Han har ju varit en av dem. Han vet hur snacket går. Och bland annat så skrev han, jag vet inte om det var i den här eller om det var någon annan, för han skriver ju i princip varje dag att när det var något annat sånt terrordåd som... Ja, det var ju... det första svenska terrordådet väl?
Mm.
Eller om det var Ikea. Ja, någonting var det i alla fall. Och så gick han till moskén och sa, vi måste ta avstånd, det är fruktansvärt. Nej, men sluta nu, det var ju en broder. Det är en muslimsk broder. Så det skulle man liksom inte prata högt om.
Nej.
Och nu så skriver han idag om det här fullständiga... Liksom, det är ju, nu får vi akta oss för islamofobi och allt sådär. Att den enda fobi som existerar här, alltså jag ska säga, det är inte de som varnar för det islamiska hotet som lider av fobi. Det är de massinvandringsvurmande politikerna och journalisterna som lider av verklighetsfobi. De vill inte lära sig av den verkliga historien. De vill inte se verkligheten omkring sig. Det är verkligen huvudet på spiken.
Det är så jäkla spot on, och han har ju skrivit det i flera krönikor, just det här att västerländska liksom talking heads, vad man nu ska kalla dem, ja, offentliga personer på olika nivåer, vill gärna låtsas som att de vet mer om islam än vad Mohammed gjorde.
Ja.
Han har formulerat det väldigt, väldigt dråpligt vid flera tillfällen. Han påpekar här, Mohammed var en helt annan slags människa än Jesus. Och där har vi ju en sammanblandning som ofta sker då, liksom att man tror. Men han har skrivit det innan också att okej, okay, för att Mohammed dikterade det här, han levde så här. Och ändå så sitter västerländska intellektuella och andra och säger att nej, det behöver man inte bry sig om. Okej, okay, vet de mer om islam än vad Mohammed gjorde, alltså? Det är ju fantastiskt.
Ja. Yeah. Ja, det är väldigt märkligt. Men det är också så att det pratas inte riktigt lika mycket om det här med islamofobi. Alltså, förr var det ju direkt, det var ju den första nyheten som kom ut efter en terrorattack. Oh, nu måste vi akta oss så det inte blir islamofobi. Det är inte riktigt så mycket snack om det nu.
Jag vet att vi pratade om det efter mordet på Samuel Paty också. Och jag sa det, jag tror inte de vågar inte riktigt vara så... fullt ut så skamlösa längre nu när liken börjar staplas på hög. Men läs gärna Edis artikel här. Han har lagt en skärmdump från Aftonbladet, deras krönikör Katrin Marchal, eller vad hon nu kan heta, med rubriken Muslimska hotet är en paranoid fantasi. Mm. Och Eddie skriver då, det muslimska hotet är verkligt, det mångkulturella paradiset är en fantasi.
Mm. Den är ju från 2013 och ja. Då var det ju ännu värre med det här islamofobitramset. Mm. Men nej, alltså det viktiga är här att man förstår att det är inte några hemska islamister som har vantolkat Koranen eller Mohammed. De går i hans fotspår och all islam är islamism.
Mm. Ja, precis. Och sen hur långt individer väljer att gå, det är en annan fråga.
Ja, precis. Ja. Mm.
Du, islamtrubbel i Malmö, måste vi nästan hoppa vidare till här?
Ja, det måste vi definitivt. Vi har ju en liten favorit som heter Saladin Barakat. Som har blivit en sån poppis imam liksom, i Malmö. Och han är ju, vi kommer ju ihåg den här fantastiska bilden inför Rasmus Paludans koranbränning som inte blev av i Malmö, där han hade lockat judar och alltså rabbiner och präster och politiker från alla de
poliser,
alla kom till Saladin Barakat i moskén och sa, vi står på er sida, ni ska då inte behöva bli kränkta på detta sätt.
Sydsvenskan, nu ska jag göra som Henrik Jönsson, hade rubriken, ska bara flika in det för att det är så patetiskt. Det här blev bättre än vi tänkt. Muslimer, judar och kristna markerar mot hot, hat och våld. Våld? Har Rasmus någonsin använt våld? Eller?
Nej, det är så.
Eller, ja, men alltså, våldet kom ju från deras sida ju. Är det det de, ja, hur som helst, jag lägger bilden här för er som tittar på videon. Den här otroligt patetiska eller bilden från moskén när alla de här dimmerna står och poserar som fjontrattar med Barakat i mitten.
Ja, det står i artikeln så här till exempel. Därefter markerade 6 ledande Malmöpolitiker från lika många partier att de tillsammans står upp för Malmös religiösa minoriteter när de utsätts för hot från våldsverkare och politiska extremister.
Va?
Alltså, dimmior. Alltså, dimmi kallas den icke-muslim som lever i en sharia-stat och får behålla sitt liv enbart för att han betalar en skatt för att slippa bli av med sitt huvud. Därför kallas det en huvudskatt. Då är man dimmi. Dessa dimmior som redan har gett upp och som, det kunde väl vem som helst ha räknat ut redan då, att om det skulle hända någonting så var det muslimerna som skulle stå för våldet. Inte Rasmus och hans danska gossar.
Nej, det är så patetiskt. Men nu har följande hänt till vår stora glädje. Att Chang Fricks nyheter idag har avslöjat att den här Barakat har suttit och öst ur sig på Facebook. Är det va? En massa saker. Och observerat visserligen, han skrev det innan det här senaste NIS-dådet. Till och med innan mordet på Parti, va?
Ja, och det var ju därför att, som jag sa innan, att Macron redan hade sagt att det skulle bli skarpare lagar mot det här med finansiering och imamer från utlandet.
Mm.
Var det han retade sig på?
Det var det han retade sig på. Macron är självklart inget annat än en skurkaktig fjant med hybris, och de enda som är större fjantar och skurkar Macron är de araber och muslimer som ser honom som någon slags räddare och beskyddare. Må Gud beskydda oss från dessa. Och som vi ju vet nu när vi har förberett vårt försvar, så står det uttryckligen i Koranen att du ska icke ta otrogna som vänner och ta deras parti före dina egna trosfränder.
Precis.
Så är det. Och, men han fortsätter så här. För hans största rädsla är just arabernas och muslimers självständighet, enande och styrka. En utan tvekan befogad rädsla, då en vacker dag kommer de som har varit utsatta för Frankrikes ondska och orätt att utkräva sin rätt. Där ser man. Han kallar Frankrike en skurkstat som lever på att suga blod från svaga i världen. Må Gud befria Frankrike från ondskan inom och beskydda världen från den franska statens återkommande angrepp.
Ja, och det här är alltså då människor som kommer från en helt annan del av världen och får den enorma förmånen att få leva i våra länder. Och sen så påstår de att när vi lever enligt våra lagar och regler så attackerar vi dem. Så då får de lov att döda oss, för att det är ju, så får man inte göra.
Det är ju en intressant grej som jag har stött på flera gånger. Just det här att islams definition av vad som är en attack är inte vår definition.
Nej.
Och detta sa bland annat Hizb ut-Tahrir när jag pratade med dem 2013, att ja, men en attack, alltså muslimerna måste ju få försvara sig. Men vad är då en attack och så vidare? Jag förstod när jag pratade med dem att det behöver inte alls vara en krigshandling eller så. Det kan vara alltså att rita Muhammed-teckningar till exempel. Mm. Det kan ses som en attack på islam.
Mm.
Eller överhuvudtaget att inte liksom göra så som sharia dikterar är en skymf och därmed en attack på islam. Mm. Och för ofta får man höra det då att ja, men de här verserna i Koranen, det gäller bara i krigstid. Mm. Fast vad är krigstid enligt vår definition och deras definition? Det är två helt olika saker.
De har frivilligt valt att flytta till krigets hus.
Just precis.
Därför att det är alltså icke-muslimska länder kallas för krigets hus, och de måste hamna under sharia för att fredens hus ska råda över hela världen. Det vill säga när sharia råder över hela världen och vi alla antingen är muslimer eller dimmer åt våra muslimska herrar.
Mm.
Och en annan rolig sak som hände i Malmö nu häromdagen, det var att Malmö kommun avslutar samarbetet med Arabiska bokmässan som de har gett en massa pengar till. Och kan du tänka dig, då visar det sig att de arabiska bokmässan på sin hemsida länkar till antisemitisk litteratur. Har du hört något så chockerande, Maria?
Ja, det är det här. Ja, jag ser att du har lagt in Bitte Asamos krönika där hon är chockad över att någon är chockad.
Ja,
ja, och det får man ju hålla med Bitte om. Varför väntar man sig från, det finns en massa sådana här engelskspråkiga uttryck, what can you expect from a pig but a grunt typ, och alltså varför väntar man sig från en anka mer än ett kvack och så vidare. Mm. Alltså de är ju väldigt öppna med sina åsikter många gånger.
Mm. Visst, men den här arabiska bokmässan är ju intimt sammankopplad med Ibn Rushd, det här studieförbundet som gång på gång har visat sig vara en del av Muslimska brödraskapet, vilket inte minst Johan Westerholm har visat i sin bok och på sin hemsida i artikel efter artikel. Men Svenska kyrkan säger nej, Ibn Rushd är jättebra.
Men nu kommer det bli jättebra allting i Skåne på riktigt, därför att bibliotekspersonalen ska utbilda sig i arabiska.
Ja, alltså, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om detta, för det är så idiotiskt. Alltså, jag tänker tillbaka på den tiden när Bevara Sverige svenskt, det kommer och sa att vi måste göra någonting, för annars kommer de att ta över Sverige och folk kommer att behöva prata arabiska och så. Åh, fyra hemska rasister, hur kan ni säga så? Det är en droppe i havet, det kommer aldrig att påverka Sverige. Nu är vi där när de säger att det är något positivt. Nu, det är ju så många biblioteksbesökare som bara pratar arabiska. Ja, Gud förbjude att de lär sig svenska när de flyttar till Sverige. Så då ska de svenska bibliotekarierna istället lära sig arabiska.
Satsningen finansieras av Region Skåne, det är vårt landsting, och görs för att underlätta inkludering. Och det tänker jag precis som du var inne på här, att det som hade underlättat inkludering hade varit om de här människorna lärde sig svenska. Alltså, faktum är att alla sådana här idiotgrejer gör ju att de kan fortsätta leva i sin egen lilla värld ju.
Men det om du blir... är ju tyvärr vad det här mångkulturbeslutet från 1975 gick ut på. Då var det slut med assimilering, då skulle invandrarna uppmuntras att behålla sin egen kultur och få pengar. Det var ju därför det bildades en massa invandrarföreningar så de skulle få dansa och
Jag vet, och laga sin häftiga mat och allt vad nu är. Men alltså grejen var, om jag har förstått saken rätt, så var tanken när man fattade det här beslutet 1975 och drev igenom det i riksdagen, att Sverige skulle bli en mångkultur, att det här var för att underlätta när de sen återvände hem. Ja. Det var grundtanken.
Det är mycket möjligt att det var det. Men det sades ju aldrig rakt ut och det står ju inte i beslutet.
Ja, jag vet det.
Och beslutet la grund för massinvandring.
En svensk kvinnlig bibliotekarie, det var svårt att säga, är lyrisk av att hon nu kommer att kunna inkludera dem hon möter i sitt arbete. Arabiska idag är nästan det största modersmålet i Sverige, så det är nödvändigt att förbättra kommunikation och bemötande av arabisktalare, säger översättaren Ali från Syrien till P4. Ah, okej, det var inte hon.
Men alltså, tänk. Så här, bara en sån enkel sak. De har alltså kommit till Sverige, de bor här, de träffar, om de anstränger sig, massor med svenskar varje dag. De här bibliotekstanterna, hur ska de gå på en sån här, du vet, kvällskurs en gång i veckan? Jag försökte lära mig grekiska på det sättet och det kan jag säga, det går inte. Det är helt omöjligt. Du måste utsätta dig för språket dagligen och stundligen för att överhuvudtaget komma in i det. Utan då ska de bara lära sig säga salam aleikum.
Ja, eller så tänker man att de är det verkligen så mycket araber som springer på biblioteken? Alltså för att interagera med, alltså, ja, vi får släppa det, Ingrid, för vi börjar få ont om tid här. Är det någonting vi behöver förmedla innan vi knyter upp säcken?
Nej, vi hinner helt enkelt inte med. Vi skulle prata lite om Huntergate också, men det hinner vi inte, för att vi vill ju avsluta idag med en ny låt, eller ny egentligen fel, men en ny utgiven låt av våra kära vänner i Agony Street, Claes och Gudmunder. Detta kommer från en platta de spelade in för många år sedan när de var väldigt inspirerade av Beach Boys, och Beatles är de ju alltid inspirerade av. Skivan kommer aldrig ut, och nu kommer den ut. Hela skivan kommer ut, även i fysisk form, tror jag. De är ju väldigt glada för det här, liksom, att det ska finnas på riktigt, men även som nedladdning då. Den 13 november kommer skivan. Men vi har fått lov att spela en av låtarna som vi tycker är jättebra.
Ja, och så det gör vi ju som outro, tänkte vi, istället för vår vanliga marschmusik, som ju även den är skriven av Claes och Gudmunder. Vad vill vi säga till dem som har tyckt om att lyssna och titta på oss idag?
Ja, att ert stöd betyder allt för oss. Både det andliga och godhjärtade stöd ni ger genom att be för oss, genom att tänka på oss, sända goda tankar och så. Men även det rent pekuniära stödet som man kan bidra med genom en swish, en bankgiroinsättning eller använda donorbox på hemsidan. Så att vi tillsammans kan hjälpas åt att rädda detta land från att bli en sharia-stat.
Ja, det blev väldigt mycket islam idag, men det är väl passande eftersom det är på grund av det som vi ska införrätta på måndag. Så att, håll tummarna för oss, så ses och hörs vi igen, om inte för nästa fredag, men kanske i mitten på veckan. Vi får se hur det går med allting. Ja. Ha det bra så länge, alla.
Och Gud välsigne.
Me and my baby, cruising in my 3910.
Well, I don't care much about a Cadillac. I don't care much about a Pontiac. I don't even care about a Mercedes-Benz.
No, 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 Mercedes-Benz.
But everything is alright. Every Saturday night, when I'm with my baby, cruising in my 3910.
I'm not afraid. baby, cruising in my 39 town.